Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Framför TVn. I dagens avsnitt så kommer jag att prata om Back to the Future-trilogin. Och det går ju inte att göra utan Back to the Future-proffset så att säga. Så därför välkomnar jag Robin från Spelkväll.
Tack så jättemycket för att jag får vara här och prata om min favoritfilmserie.
Ja, men skitkul att du ville vara med och att vi faktiskt fick ihop det till slut. Vi har pratat om det här ganska länge ju.
Ja, alltså det här var väl innan årsskiftet? Var det inte det vi började prata om det?
Jo, för jag tror att jag såg filmerna i november eller någonting. Och då började vi ju prata om det.
Mm, precis. Och sen har det varit sjukdomar och det har inte tajmat med våra scheman och så vidare. Men nu äntligen så sitter vi här och ska snacka om det.
Ja, det ska bli sjukt kul faktiskt. Och jag tänker så här att vi kör alla filmerna i turordning. Så ettan, tvåan, trean. Och så berättar jag lite om vad filmerna handlar om. Och så glömmer jag någonting så får du flika in.
Absolut, jag hoppar in och är en sån här jobbig, viktig Petter. Om det är något som är fel.
Och så kör vi lite våra tankar och vad vi tyckte var bra med filmerna och så.
Mm, det låter strålande.
Mm. Men då börjar vi med ettan då.
Mm.
Och den släpptes ju 1985.
Ja, det utspelar sig sedan senare i 1800-talet, precis. Men filmen kom 1985, ja.
Ja, och just det, jag kan säga det med att filmerna är så pass gamla så jag tänker att vi pratar fritt om dem ju.
Ja, absolut. Har man inte sett den här trilogin, då får man skylla sig själv om man är rädd för spoilers.
Ja, precis. Så det jag tänkte, eller ja, den släpptes 1985 och i första filmen så får vi ju följa, ja vi ser ju först där i början så ser vi ju Morty McFly då.
Mm.
Som är, nej, Marty heter han ju.
Ja, sa du Morty?
Ja, nej.
Ja, ja men han, vad heter hon? Rick och Morty, det är baserat på Marty och Doc, precis. Jag tänkte så här, vänta nu, sa du Morty eller Marty? Jag tänkte, jag låter det flyga, men ja, du rättar dig själv.
Ja, alltså vi får ju se Marty precis då i början där när han kom, eller ja, det första vi får se är ju det här köket som lagar frukost själv liksom.
Mm.
Och det är brända toasts och alltihopa.
Precis, det är någon så här egenbyggd frukostserverare med metallarmar och mekaniska grejer som rullar runt och det är klockor som tickar. Och man märker att det är någon liksom väldigt energisk person som bor här och tycker om att bygga saker.
Ja, precis. Och Marty då som spelas av Michael J. Fox heter han.
Precis.
Ja. Han går in där i det här huset. Han kommer ingående så. Och sen så ser vi bara att han startar upp någonting ju.
Ja.
Och till slut då när de zoomar ut från hans händer och ben och alltihopa så ser vi att det här är ju en gigantisk bas eller högtalare eller någonting.
Ja, den är ju, alltså den är ju stor som en, alltså det är ju liksom, det är ju större än den största tvn man kan tänka sig nu. Den måste ju vara på många, många hundra tum alltså.
Ja. Och så sen så, ja vi får ju senare starta upp den och så ska han ju dra den här första. Och de filmade så här riktigt snyggt, vet man ser när han håller, vad är det, plektrumet uppe i luften och så ska han ju dra som en sån riktig Rocky.
Ja, precis.
Och det bara exploderar.
Ja, hela högtalaren bara spricker och Marty flyger bakåt i en jäkla tryckvåg.
Ja.
Och det är liksom, det är så vi introduceras till karaktären Marty och jag tycker det är underbart.
Ja, precis. Och sen så kort därefter så tror jag att den andra huvudkaraktären då, Doc Emmett Brown, som spelas av Christopher Lloyd, om jag inte har helt fel.
Ja, det stämmer helt och hållet.
Och han, jag kommer inte ihåg om det är Marty som ringer till honom eller om det är tvärtom.
Nej, det är så att Doc ringer honom precis då där när han har kvaddat Docs högtalare. För det är ju i Docs verkstad som Marty är idag.
Ja, precis.
Så att Doc ringer honom och säger, ja men hej Marty, bra att du är där. Kom till köpcentret i natt klockan vad det nu är. För jag har något jag vill visa dig. Och Martin tänker väl, ja visst, jag kommer då. Mm. Sen så får han reda på att han är försenad. För alla klockor inne i Docs verkstad, de går 25 minuter sent eller vad det är. För det är några experiment som Doc håller på med. Så då inser Martin att shit, jag är sent i skolan. Så då är det bara springer han ut och hoppar på skateboarden och åker iväg.
Ja, så var det, ja. Just det. Ja, och sen så får vi ju... Ja, vi får se. Vi får inte se så mycket från skolan, utan... Om jag inte minns fel, men vi får ju träffa hans... Eller vi får ju se hans tjej.
Mm.
Jennifer heter hon, va?
Ja.
Och hennes... Vem det är som spelar henne har jag glömt, tyvärr.
Ja, alltså hon spelas ju av två olika personer. I första filmen spelas hon av en skådespelerska, och sen så i tvåan, trean spelas hon av en annan, och jag har glömt bort bådas namn faktiskt.
Ja, det är ju inte så jätteviktigt egentligen. Och vi får ju veta att de är ju tillsammans då, och ganska snart på kvällen när vi kommer hem så får vi ju träffa the bad guy i filmerna, om man säger.
Ja, alltså den här bad guyen, den här skurken, det måste jag säga är den bästa, vidrigaste skurken i hela filmhistorien. För att många säger ju till exempel att Darth Vader är den bästa skurken, och han är en jättebra skurk. Men alltså Biff, som den här skurken heter, hela, alltså hans familj och släkte är en serie idioter och skitstövlar alltså.
Ja, och det, vad jag har förstått, det är deras efternamn som är Biff, va?
Nej, han heter Biff i förnamn. Biff Tannen heter han. Så Tannen,
ja, just det.
Är
ja, just det, Tannen, ja. Och sen är det alla i släktet har ju hetat Biff också, va?
Ja, Biff, Griff. Det är så, vad heter det? Ordlekar på Biff.
Ja, just det.
Men det är ju liksom han som är huvud. Det är honom som vi får träffa på mest i filmserien. Och det är därför liksom jag kallar det för Biff-familjen.
Ja. Och... jag vet inte, vi får ju se den här klockan, en stor klocka. Och så kommer du fram någon där i samhället och säger det att bevara klockan eller vad det är de ska göra. De vill väl riva den eller vad det är väl?
Ja, precis. De ska riva den här staden då, Hill Valley som det heter. De ska riva den här klockan som stannade för 30 år sedan i filmen då. För att blixten slog ner och förstörde klockan, och nu vill några bevara. Så Marty får ju ett sånt där flygblad, och han tänker inte mer på det. Han tar det bara för att de ska sluta tjata om den här klockan. Och så lägger han ner den i fickan, men den kommer ju bli så otroligt viktig för honom senare i filmen.
Det kommer de verkligen. Och sen åker han ju hem där och så till sin familj, och vi introduceras till Biff då, som är hans pappas, vad ska man säga, om det är chef eller någonting.
Han är väl någon form av chef, som jag förstår det. Att pappan är väldigt, väldigt underlägsen och rädd för Biff. Och Biff är ett svin. Han går runt där i hemmet och går i kylskåp. Och han har kvaddat Martins pappas bil eller vad det är. Så att
ja.
han är riktigt vidrig.
Och Biff säger ju någonting där som jag skrattar åt så jävla mycket. När han säger det: hur kunde du inte berätta för mig om den döda vinkeln din bil har?
Ja, exakt. och så säger han Martins pappa, han är så försynt och rädd för Biff. Han är så här: men Biff, vem ska betala för det här? Och så säger Biff så här: vem ska betala? Ja, det ska du. Och vem ska betala för ölen jag spillde ut på mig när jag körde?
Ja.
Ja, han är riktigt svin alltså.
Ja. Men sen blir det ju natt då, och Marty beger sig ut, han tar sin skateboard och så åker han ju till det här köpcentret då.
Mm, precis.
Där han träffar Doc.
Precis, och det är första gången vi får se Doc. Och han ser ju ut som en riktig vetenskapsman. Det vill säga kritvitt, spretigt hår. Och han har någon sån här radioaktiv skyddsdräkt på sig. Och så har han en hund som heter Einstein. Och det han visar upp för Marty, det är ju då hela filmens, ja, vad ska man säga, poängen med filmen. Bilen, ja. DeLorean, en tidsmaskin.
Ja, just det, DeLorean heter den, ja. Jag satt och funderade bara, vad är det den heter nu igen?
Ja, men det var ju, tydligen så var det en riktig liksom bil, men de avvecklade ju den. Den blev ju något fiasko som jag förstår.
Mm.
Det här, för det är ju dörrar som man öppnar som åker liksom uppåt. Inte sidledes, utan de flyger upp som liksom, som ett flygplansdörrar liksom.
Ja, just det. Och ja, de står ju där och konverserar, och han säger att han har skapat en tidsmaskin. Men han måste komma upp i en viss hastighet.
Ja, precis, med bilen. Och Marty, man ser att han köper inte det. Han vet ju att Doc bara bygger massa konstiga saker som aldrig funkar.
Ja, precis. Och det ska jag säga med nu, för jag kom på det nu när vi kom till bilen. Va? Bilen går ju på plutonium, är det va?
Ja, exakt.
Och när Marty kommer in i Docs hus där i början så hörs det på radion att det har stulits, jag kommer inte ihåg hur mycket det var, men plutonium i alla fall.
Ja, ja, men vad bra att du säger det, precis. För de säger det på radion där att någon har stulit en stor mängd plutonium. Och då får vi ju reda på att det är ju Doc som har gjort det för att kunna driva tidsmaskinen.
Ja, precis. Och sen, jag kommer inte ihåg riktigt vad det är som händer, men det kommer ju folk och skjuter, vet jag.
Ja, men de testar ju den här tidsmaskinen och det får ju stackars Einstein testa då, hunden. De tar in honom, så testkör de bilen och så kör de honom en minut in i framtiden. Och det funkar. Då kommer de upp till 88 miles per hour. Jag vet inte hur mycket det är i kilometer i timme. Jag tror det är 140 typ. 140 kilometer. Då åker den in i framtiden då, som de har ställt in bilen på. Sen så när de har bekräftat att men det här funkade, då tänker Doc, han laddar bilen med nytt plutonium, och så säger han att nu ska jag åka in i framtiden och hälsa på mig själv och sådär. Och Marty säger, men lycka till. Och precis då så kommer det en stor buss med ett gäng som inte är så glada på Doc. Jag tror att det är tillsammans med dem som han har stulit det här plutoniumet, och så sen så drog han med det, så de ska liksom hämnas och döda honom och ta tillbaks det.
Ja, just det.
Så de kommer och sen så, ja, du kan ju berätta vad som händer.
Ja, och det blir ju en sån riktig shootout där, eller vad man ska säga. Och det slutar ju med att han sätter sig själv i bilen, va?
Ja, för Doc blir skjuten till döds där.
Ja, precis.
De har med sig bazookas och kulsprutor och allting. Och de dödar ju Doc. Och så Marty, han hoppar in i bilen. För att det är det snabbaste sättet att ta sig därifrån. Att bara åka.
Ja. Så, och han börjar ju köra. Och sen så... Han reser ju i tiden då, så att säga.
Precis. Och det ska ju tilläggas också då att... innan allt det här händer, innan de kommer och skjuter Doc, så säger bara Doc att han berättar för Marty att men titta, nu kan vi åka till de här datumen, och så slår han in år 00000 och då kan vi bevittna Jesus födelse och så vidare, och vi kan åka hit, och så slår han in mer historiska datum på den här tidsmaskinsinställaren då. Och sen, eller vi kan åka hit till 1955 då jag kom på den första liksom idén till hur jag skulle bygga den här tidsmaskinen, så det är den som är senast inställd.
Ja, precis. Så det är ju där Marty han hamnar då.
Ja, när han blir jagad av de här busarna. Och så kommer han upp i 88 miles per hour. Och puff, säger det, så är han 1955, alltså 30 år innan när filmen utspelas.
Ja, precis. Och jag måste säga att jag tycker det ser rätt häftigt ut när de kommer upp i den hastigheten och det börjar brinna och alltihopa.
Ja, precis. Och det börjar blixtra hålla på.
Ja, de har gjort det ganska snyggt. För, alltså jag tyckte, när jag såg det nu i november, så tyckte jag det håller ju ändå än idag, tycker jag faktiskt.
Ja, alltså man ser ju på vissa filmrutor att specialeffekterna har ju åldrats, men absolut, det är mycket som är så här, wow, det här skulle kunna vara gjort idag.
Ja, precis. Och han kommer ju dit och han är ju lite förvirrad, för han fattar ju inte riktigt var han har hamnat.
Nej, han tror ju liksom, ja, men, tänk dig själv att hoppa in i en bil och bara, ja, nu är det för 30 år sedan.
Yeah.
Så att han irrar ju runt där i Hill Valley som det såg ut för 30 år sedan. Och man känner ju igen alla saker, alla byggnader som man har sett tidigare i filmen. Och så ser man i det här klocktornet som fortfarande är, klockan funkar fortfarande.
Ja, men det håller på att byggas eller vad det är, va?
Ja, just det, de håller väl på. Eller, jo, nej, den är färdigbyggd. Du har helt rätt, fast det är senare i nästa film de håller på att bygga klockan.
Jaha, okej, okay, ja.
Nej, så han försöker ju leta reda på Doc nu under det här årtiondet.
Ja, just så det, så är det, ja.
Han går in på någon sån här, ja men, någon sylta liksom, och går in där och beställer en Pepsi eller vad det är, och så går han till telefonkatalogen och letar efter Doc, och så hittar han det. Och sen så råkar han ju stöta ihop med sin pappa som är ung nu då.
Mm.
George McFly.
Ja, precis. Och han är ju... De ser ju exakt likadana ut, va? Eller?
Ja, de har samma rörelsemönster. De så sitter och kliar sig i huvudet bredvid varandra.
Ja.
Utan att veta om att de är liksom... Ja, men att de hör ihop. Och sen så ser han honom, Marty, alltså, säger bara... Du är George. Ja, vem är du, säger han. Ja, liksom... Och sen så avbryts de av att Biff kommer in med sitt gäng.
Ja, och skriker bara, typ McFly eller någonting, va?
Ja, hej McFly!
Ja, precis.
Och så blir det ju, jag minns inte vad som hände, han börjar väl typ tjafsa med honom och ja, han sticker väl Biff och säger bara att men du ska göra mina läxor. Han liksom läxar upp George McFly precis som man gör i början av filmen, fast nu är det liksom under skoltiden.
Ja, precis. Och Marty är ju inte riktigt lika konflikträdd som George är då, så att säga.
Nej, precis.
Och jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände, men det utmynnar i alla fall i att Biff säger ju typ att Marty är en fegis eller någonting.
Ja, precis. Det är att gå lite händelserna i förväg, för det säger han i andra filmen. Men det är helt rätt. Alltså, Marty är ju lite tuffare än vad George är. Men när Biff då har gått därifrån så sticker även George, och Marty, han vill ju på något sätt, ja men, komma i kontakt med sin pappa igen, så han springer efter.
Ja.
Och så ser han att hans pappa sitter uppe i ett träd och spanar med kikare på tjejer som byter om. Så att då inser han att aha, min farsa, han sitter och tittar på tjejer liksom. Och så hoppar George ner från det här trädet, och då hoppar han rätt ner på gatan, och då kommer en bil som håller på att köra på honom. Så då springer Marty in och puttar bort George, så att Marty blir påkörd istället och liksom svimmar av. Och i början av filmen så får vi höra att Martys mamma och pappa pratar om hur de möttes. Då säger Martys mamma att tänk om min pappa, alltså Martys morfar, inte hade kört på dig, George, då hade vi inte träffats.
Men ja, just det.
Nu råkar ju Marty ta den platsen istället.
Ja.
Det bästa är ju det att hon säger då till George då där under 1985, när de sitter där och pratar om det, att ja, vad gjorde du egentligen där ute på gatan, George? Och då säger han, jag kommer inte ihåg, så här, men han vet, han tittar ju på tjejer liksom.
Det var ja, precis.
Ja.
Och då blir ju hans mamma blir ju kär i...
Ja. Hon blir kär i Marty istället, för de tar ju upp Marty. Martys mammas pappa, alltså morfar, kör på honom, tar upp honom till deras hus och låter honom liksom vakna till där. Och då sitter ju Martys mamma där och är liksom supertänd på Marty.
Ja, alltså verkligen så här, nästan som du går till en överdrift lite.
Och jag har läst mycket om så här, när de gjorde den här filmen, för nu, den här, jag tänker inte alls på att det här är liksom något konstigt, alltså det är ju en familjefilm det här, det är liksom ja, ändå grejer av incest i det här som de har med, men de gör det ju på ett väldigt oskyldigt sätt och ett familjevänligt sätt, så att jag tycker inte det stör, men jag har för mig att Disney ville inte göra filmen på grund av just det, så därför så gick de till Universal eller vad det var.
Jaha, det hade jag ingen aning om. Kul.
Nej, ja, men det finns massa bakgrund till det, men jag tycker i alla fall att det är bara roligt, alltså det är så överdrivet, och alltså det är inte som att han blir kär i henne också, utan det är ju verkligen att han försöker avleda det och att hon ska bli kär i hans pappa istället.
Ja, precis. Ja, för han, nu vet jag inte om detta är någon av de andra filmerna, men han har väl ett kort i alla fall där han ser familjen typ sådär ut eller vad det är.
Precis, han har en bild på sig själv och sina två syskon med sig. Och när han då nu tappar jag bort mig här, vi ska se.
När han gör vissa val.
Precis, han gör vissa val, och då börjar hans syskon att suddas ut gradvis. Så att det börjar mer och mer se ut som att han och hans syskon inte kommer bli födda.
Ja, precis.
Sen så händer det ju en hel del grejer där, att ja men Biff kommer emellan och han är tvungen att slåss mot Biff, och mamma blir kär i honom, och Marty försöker övertala sin pappa att han ska bjuda ut mamman, och hon är inte ett dugg intresserad. Så att det är massa saker som händer samtidigt som man måste försöka ta sig tillbaks till framtiden.
Ja, och få kontakt med Doc från den tiden liksom.
Precis. Och han söker ju upp Doc och han tror inte alls på Marty. Men Marty har ju som tur är spelat in allt det här på en liksom ett videoband från 1985 när de höll på att prata om tidsmaskinen där den där natten då Doc dog.
Ja.
Så Doc han ser det och tänker att shit, det här är sant. Och så letar de upp bilen som Marty har gömt. Men tyvärr så kan de inte få tag i något plutonium.
Nej, precis.
Så han är ju strandsatt här 1955. Och så säger Marty, men finns det inget sätt vi kan lösa det här på? Och säger Doc, nej, det enda som typ alstrar lika mycket energi som den mängden plutonium, det är ju typ en blixt från klar himmel.
Ja, och då han tar reda på väl typ att då kommer det vara ett oväder eller vad det är.
Precis, på den här lappen som han fick i början där det stod bevara klocktornet.
Ja.
Då står det att vid det här klockslaget det här året så slog en blixt ner och förstörde klockan. Och det är ju precis, det är, vad är det, typ en eller två veckor från det där Marty är nu 1955.
Ja, precis.
Så då vet de ju exakt vart och när blixten slår ner.
Ja, så det sen Doc och Marty måste göra det är ju att planera hela det här, hur de ska ta strömmen och alltihopa för att det ska kopplas till bilen och det.
Precis, så de bygger ju någon slags jättevajer som ska gå från klocktornet ner till någon gatlykta och så ska det vara någon pinne på bilen som Marty ska köra, så ska han precis när han träffar liksom med pinnen på den här gatlyktan och vajern där uppe så ska han vara uppe i rätt hastighet och då ska blixten åka ner och åka in i bilen och grejer. Det är massa komplicerade grejer, men Doc säger det. Fokusera bara på dina föräldrar, att de blir kära, så fixar jag resten. Så, ja. Så att
Han måste ju verkligen kämpa med den här.
Ja, och Biff går ju iväg, för han är ju också kär i Martys mamma. Så det blir som ett triangeldrama utan att de vet om det på något vis. Alltså, ja. Det är underbart, för alltså, jag blir sugen på att se om den nu när vi pratar om den. Och jag har ju sett den här filmen säkert 500 gånger. För att jag brukade alltid somna till den här filmen när jag typ var mellan 10 och 12 år. Alltså jag hade den inspelad på VHS. Så att jag kommer ihåg varenda replik, alltså vad, saker som händer.
Ja, och jag har ju bara sett dem som sagt en gång. Eller ja nu visar ja. Det i kameran. Men ja. Så svackar mitt minne lite, så är det ju inte så jättekonstigt egentligen.
Nej, absolut. Alltså jag är jäkligt imponerad över att du minns så här mycket från att ha sett dem bara en enda gång vardera.
Ja.
Så du får jättegärna stoppa mig ifall jag raljerar för mycket och prata för mycket, ifall du vill flika in liksom.
Nej då, jag tycker det är intressant att lyssna på det, för det märks att du är så, alltså du älskar ju de här filmerna.
Ja, det gör jag. Ja, men det jag älskar med de här filmerna, det är ju just att de är spännande, de är roliga, det finns liksom timing i komiken, och sen så är det en bra story. Jag älskar tidsreseberättelser, och så är det lite romantik och det är humor. Det är ju allt det här. Det är en familjevänlig film fast ändå med ett djup. Det är så svårt att få till sådana, och alltså det är få filmer som påminner om Tillbaka till framtiden, tycker jag.
Ja, verkligen. Och jag har ju tänkt sen att när mina barn blir äldre och hinner med att läsa texten på tvn och då kommer jag ju verkligen kolla på filmerna med dem.
Mm. Ja, men det tycker jag. Alltså, mina döttrar, de är ju 6 och 3 nu. Men när den äldsta blir kanske om ett år, då kommer hon säkert tycka det här är skitspännande. För jag såg de här första gångerna när jag typ var 7-8. Och jag tyckte de var så spännande. Men ja. vi kan ju gå vidare och bara avsluta vad första filmen handlar
ja.
Om. Liksom vad som händer. Alltså, Marty, han kommer ihåg att hans föräldrar träffades eller liksom kysste varandra för första gången på en skoldans. Och det hände såklart samma kväll då blixten slår ner och han måste åka hem till 1985. Så han, på något sätt så får han in sin mamma och pappa i den här salen där de har den här skoldansen. Och så kommer Biff och försöker förstöra allting. Och då på någon vänster så blir Marty kidnappad av Biffs kompisar och inlåst i någon bagagelucka.
Jajamän.
Så då kommer ju Martys pappa och ser att Biff håller på och liksom antastar Martys mamma. Och då för första gången så kommer George till insikt att liksom, nej, jag tänker inte ta mer skit från Biff. Så han spöar Biff på käften.
Ja. Och då, jag blev faktiskt glad. Men, alltså, man bara kände så här, bara, fan, good work liksom.
Ja, men alltså hela filmen så har varit en riktig jävla mes och fått stryk och grejer. Men nu ett slag så är Biff knockad.
Ja.
Och Martys mamma, hon blir ju jättekär i honom då för att han räddar henne typ. Så att då går de in på dansen och skiter i att rädda Marty. Han ligger kvar.
Ja, just det.
Men på något sätt så blir han... han ligger i bagageluckan på en bil som tillhör musikerna som ska spela på den här dansen. Och då hjälper de honom att komma ut. Men en av de här musikerna skär sig i handen med en kniv när han böjer upp låset. Och det är han som ska spela gitarr. Och då säger de, nej, då kan inte vi spela. Så kan inte han spela så spelar ingen av oss. Och då ser Marty på det här kortet att shit, det suddas ut mer. De måste spela, för annars så kysser inte min mamma och pappa varandra. Och då kommer vi att inte finnas. Så att han säger, jag spelar. Och då kommer den här klassiska Johnny B. Goode-sekvensen som är väldigt ikonisk för Tillbaka till framtiden.
Jag har ju inte sett så innan, men när jag såg den första gången, alltså jag fick ju typ rysningar när han satt och, alltså när han drog låten där uppe på scenen sen.
Ja, den är så mäktig alltså.
Ja, verkligen.
Och den, hela den här sekvensen blir väldigt viktig sen i andra filmer, men vi kommer till det sen. Men i alla fall, det slutar i alla fall med att mamma och pappa kysser varandra i sista sekunden innan Marty, han håller på att tyna iväg. Man ser att hans händer börjar lösas upp och sådär. Men sen i sista sekunden så kysser de varandra. Och han ser på kortet att alla hans syskon återställs till där de ska vara i bilden.
Precis.
Så då lämnar han sina föräldrar där och så sticker han ut och åker till dock. För att nu har ovädret börja. Och så blir det komplikationer. Den här vajen går sönder och dock springer upp och ner och till klocktornet och ner och hämtar den och sådär. Men i sista sekund så lyckas Marty åka fram i bilen. Blixten slår ner. Han åker tillbaka 1985.
Ja.
Och det som en sak vi ska säga till eller berätta om innan vi kommer till slutet är att Marty skriver ett brev precis innan han åker iväg. Så skriver han ett brev till Doc 1955 där det står att du kommer bli skjuten det här datumet när jag åker tillbaka i tiden. Gör vad du kan för att förhindra det här. Men Doc ser det här brevet och säger att jag tänker inte läsa det här för att det här kan påverka min framtid och det är farligt när man börjar leka med alla möjliga ändringar i tiden. Mm. Han river sönder brevet och Marty tänker shit, ja, då kommer han dö när jag kommer tillbaks. Men han åker tillbaks och han ställer in tiden så att han kommer några minuter innan han åkte från 1985. Så han kommer precis så att han ser sig själv och Doc när de står där ute på parkeringen vid köpcentret och Doc blir skjuten och så åker Marty den nya Marty åker tillbaks i tiden till 1955 så att den Marty vi har följt hela filmen han är kvar då liksom.
Ja, för han ligger väl och gömmer sig lite utanför parkeringen eller vad det är va?
Precis, han iakttar allt det här.
Mm.
Och de här busarna som följde efter Marty, de kör ju in i någon grej och typ tok dör, exploderar deras bil och grejer när han åker tillbaka i tiden där.
Ja, just det.
Så då ser vi vad som händer efter Marty försvann till 1955. Så det är väldigt mycket så här kronologiskt svårt att berätta om de här filmerna.
Ja.
Men Marty springer ner till Doc som ligger skjuten. Men så reser han sig upp och visar att han hade en skyddsväst på sig. Så säger Marty, men hur kunde du veta? Du rev ju sönder brevet. Så tar Doc fram brevet, då har han tejpat ihop det. Och så säger han, jag tänkte, vad fan? säger han liksom, fan, det är väl skönt att leva liksom. Så att han struntade i sitt råd om att inte påverka historien.
Ja, det var ju en jäkla tur där.
Verkligen. Och så kör han hem Marty och sen så säger han att nu ska jag åka till framtiden och typ ha semester. Och det som Marty har råkat göra nu, allting är ju som det ska, förutom det att eftersom hans far, George McFly, slog Biff där 1955, så har han blivit chef över Biff nu 1985.
Ja, han står väl och polerar bilen eller vad det är, va?
Ja, så nu ja. Står Biff och polerar bilen. Då är det en riktig jävla mes.
Ja, just det.
Och det tycker jag är det bästa med hela filmen. Han står där i sin fula den här grön
ja, den jumpsuiten eller vad
precis. Ja. Ja, och polerar det så jävla rätt åt honom.
Ja. Ja, just det hade jag glömt och jag hade glömt det med brevet också faktiskt.
Ja. Nej, men så att det slutar så, eller det slutar med en cliffhanger att Doc kommer tillbaks när Marty och hans tjej Jennifer står och pratar där på garageuppfarten.
Ja.
Kommer Doc och han säger, ni måste följa med, ni måste åka med till framtiden för det är något som händer i era barn.
Så just
de bara hoppar in i bilen och han säger så här, men nu åker vi, ni måste hjälpa mig att fixa till det som händer i era barn. Och då säger Marty så här, men vi har ju inte plats på vägen. Vi kommer ju inte komma upp i 88 miles per hour. Då säger Doc så här, nej men dit vi ska, där finns det inga vägar. Och så lyfter bilen och åker iväg. Så nu har han byggt om den så att den kan sväva. Och så åker liksom in i kameran och så kommer efter texterna.
Och jag tycker att det slutet, jag tycker det var helt perfekt.
Mm.
Verkligen.
Ja, alltså, håll med mig. Det kändes ju så inte som att det behövdes en uppföljare egentligen på det. Alltså att man fick leka med tanken egentligen. Att vad som hände.
Ja, de hade lätt kunnat avbryta filmen där och det hade inte varit en sämre film för det liksom.
Nej, precis. Utan den är liksom från A till Ö så är filmen liksom jättebra, genomtänkt, underbar. Varenda minut, sekund är jättebra. Sen så, för jag trodde att det här var en planerad trilogi från början, men tydligen så, för den här filmen kom ju 85, sen kom 2 och 3 89-90.
Ja.
Så det var ju en stor topp där, så jag vet inte om de faktiskt hade planerat att det skulle bli två filmer till då, eller om det bara liksom var att men vi gör en 2 och 3 några år senare.
Jag vet faktiskt inte, men det låter ju, som du säger, rätt logiskt, för det är ju ett hopp mellan 1 och 2 som är väldigt långt, medan 2 och 3 är litet.
Ja, precis. Jag tror att de filmades ungefär parallellt, så att det är någonting där som jag inte riktigt har fått koll på. För att jag tänker, om man tar Star Wars-filmerna eller Sagan om ringen, då är det ju liksom 2 år planerat mellan, eller 3 år eller vad det är.
Mm.
Här var det 4 år och sen 1 år mellan.
Mm.
Men overall, vad tycker du om första Tillbaka till framtiden?
Jag tycker den är riktigt, riktigt bra faktiskt. Och jag tycker att humorn i filmen håller idag. För den fick mig att skratta väldigt, väldigt många gånger. Det finns, alltså Biff har ju hans släkte har ju en otur att få dynga över sig.
Ja, just det.
Men är det i första filmen med? Nej, ja, det är det, va?
Ja, det händer också. Det händer alla tre, men jag glömde säga det.
Ja, och det tycker jag är skitkul. Jag skrattade ju åt det första filmen också. Eller i alla tre. Och jag, som du, alltså, storyn är bra. Ettan är inte alls rörig med det här tidsresandet och sådana grejer.
Nej, det håller sig ganska på enkel nivå. Sen så blir det komplicerat.
Sen blir det komplicerat, ja.
Ja. Ja, vi kan väl hoppa in i det på en gång då.
Ja, i 2:an. Eller?
Du kan ju berätta bara lite kort.
Och i 2:an då, den börjar ju direkt där 1:an avslutas, så att säga. Där vi får se Jennifer och Marty på uppfarten.
Mm.
Och att Doc kommer. Och så berättar han samma sak som du sa innan, Robin, det här med ni måste åka med till framtiden, era barn och bla bla bla.
Mm.
Och så åker de iväg och så lyfter vi bilen. Och då åker de till 2015.
Mm. Och det var ju framtiden då.
Ja, precis.
Oh.
Och det är rätt kul att se hur de har föreställt sig framtiden.
Ja, det var inte mycket som var rätt.
Nej. Och i den här filmen, jag kommer inte ihåg om de säger det i 1:an med, men i den här filmen så är de ju, de påpekade flera gånger att ni får inte se er själva liksom.
Mm.
För det kan bli en, alltså för det kan bli förödande, säger väl Doc eller någonting sånt.
Mm, precis.
Och jag kommer inte ihåg vad det är de ska hindra deras barn från att begå för misstag.
Nej, det är ju Martys son kommer att göra någonting brottsligt tillsammans med Biffs barnbarn.
Ja, barnbarn är det.
Som heter Griff. De ska göra något inbrott och sen så gör typ Griff så att det är Martys son som hamnar i fängelse för resten av livet och så splittras familjen på grund av det. Mm. Så att Doc säger åt Marty att ta på dig de här kläderna, så här ser din son, du och din son är jättelika, så att bara du har de här kläderna på dig så kommer alla tro att du är din son, och så säger du bara att du inte vill vara med på det här rånet eller stölden eller vad det är.
Precis.
Så kommer det ordna sig. Men jag tänkte, det här är ett stort plot hole. Alltså, varför åker Doc tillbaks och tar med sig dem till framtiden för att säga att, för att stoppa dem? För att om han bara berättar för dem 1985 att men era barn, det här datumet så kommer era barn göra det här, då kan de ju bara vänta på det datumet och så händer det inte. Alltså, kan bara säga men du ska inte gå ut på stan idag. Alltså, något sånt.
Ja, det här, så enkelt hade det kunnat vara.
Ja, men då hade det inte blivit någon film. Så...
Nej.
Men i alla fall, Marty går in på samma sylta som han var i 1955 och 85. Men ja, nu är det ju framtiden. Så att nu är liksom allting digitalt. Alltså, det är ju så kul att se hur de tänkte att 2015 skulle vara.
Ja, och det är ju samma för Biff. Nej, Griff är det väl som kom in där, eller vad det är?
Precis, han kommer in.
Och han börjar jävlas med Marty, va?
Ja, och han tror att det är Martys son han pratar med.
Ja, precis.
Jag tror att sonen heter Marty McFly Jr. eller något sånt. Så att det är väldigt... ja, det är kul i alla fall. Men när Marty går in där så är det två barn i 10-årsåldern som står vid en gammal arkadmaskin och spelar. Och det är en sån här gammalt... Man ska plocka upp en pistol och sikta mot skärmen och skjuta.
Mm.
Och de säger så här, hur spelar man? Och säger Martin, ja, men det här, så här gör man. Och så tar han upp pistolen och skjuter. Och så får han högsta poäng. Och säger de så här, måste du använda händerna? Vad löjligt. Som att man bara använder VR.
Ja.
Och det som är så intressant och kul, det är att en av de här 10-åriga pojkarna, det är ju Elijah Wood, som senare skulle spela Frodo i Sagan.
Ja, just det. Ja. Han är med där en liten snabbis, ja.
Bara en liten kortis sådär.
Ja. Men sen får vi ju se den här som jag tycker var rätt kul också. Den här hoverboarden.
Ja, den är ju klassisk.
Ja. Det är ju väl när han blir jagad av Biff och dem. Eller Griff och dem, va?
Ja, precis. Så att, i första filmen blir han ju jagad av Biff och då åker han ju skateboard. Men den här gången så tar han... Han springer ut och blir jagad av Griff och hans gäng. Och då stoppar han någon liten unge och tar... deras skateboard tror han, men det är en hoverboard, den svävar.
Ja.
Så det blir en jaktscen där. Och sen så löser det sig, han får Griff och hans kumpaner att hamna i fängelse på något vis. Att han får dem att köra in i någon byggnad och så kommer polisen att arrestera dem. Så att...
Ja, är det inte klocktornet de kör in i?
Jo, det är nog det. Det har du rätt i.
Ja.
Så att, ja, då har han fixat det där problemet i alla fall. Med sin son. Så att, då ska de åka tillbaks. Men då har Jennifer som följde med också, hon svimmade av i bilen och så la de henne utanför bilen av någon jävla anledning. Hade hon, bara bilen?
Hon svimmade väl när hon såg sig själva.
Ja, det är det som hände sen. För de lyfte ut den bilen och så säger Doc så här, men vi måste lyfta ut henne för annars kommer inte filmen funka. Nej, så säger han inte, men det är någonting som han ska göra med bilen. Så att de bara lämnar henne typ i någon återvändsgränd. Men när de ska komma och hämta henne och åka tillbaka till 1985, då har polisen kommit och hittat henne och hon är fortfarande avsvimmad. Och då kör de någon sån här scanner på henne. Då, eftersom det är hon, så står det att hon bor någonstans. Just det. Och så kör de hem henne till där hon bor i framtiden. Så då måste de på något vis få ut henne ur huset och så råkar de se sig själv, sitt gamla jag, och då svimmar hon. Igen, och så får de med sig henne. Men det som händer innan, det är ju det att Marty tänker att nu när jag är i framtiden så kan jag köpa en sportalmanacka där det står alla resultat på alla sporter de senaste 30 åren, så kan jag åka tillbaka sen till 1985 och spela på rätt lag och rätt häst och så vidare för att tjäna pengar.
Ja, precis.
Och det är den här som förstör för honom.
Ja, för han köper ju den här då och han lägger väl den i bilen, va?
Mm. Och någon som har stått och lyssnat, det är ju Biff, alltså, som nu är riktigt gammal 2015. Han har ju stått och lyssnat på det här.
Ja.
Så medan de hämtar Jennifer när hon är i sitt hus nu och svimmat av igen, då snor Biff bilen och åker tillbaks i tiden och ger den till sig själv.
Ja, precis.
Och sen kommer han tillbaks och hoppar ur bilen. Så de vet inte om att han har varit där. Så när de sen har med sig Jennifer och åker tillbaks till 1985 och kommer hem och tror att ja, men det är lugnt och Marty ska gå in i sitt hus, då är det en helt annan familj som bor där och ingenting är så likt. Det är liksom, det är kaos på gatan, det brinner bilar överallt.
Hus, ja, just det, är helt nedgånget, ja.
Ja, helt åt helsike. Och så kommer han fram till typ så här ett stort hotell i staden och då får han reda på att Biff är typ ägare av hela världen liksom. Alltså, han har blivit skitrik sen han började spela på rätt hästar och så vidare.
Och han är ihop med Martys mamma, va?
Mm. Och George McFly är död, har blivit skjuten. Undrar av vem liksom.
Ja, precis. Och sen, och då för att stoppa det här, det händer ju massa grejer där och Morty är ju, eller Morty, vad heter han? Biff är ju...
Ja, just det, ja.
Biff är ju hans styrpappa nu då, så att säga.
Precis.
Och liksom med det här flådiga hotellet och uppe på takvåningen där deras svit. Och de bara står och gafflar mot varandra hela tiden ju.
Mm.
Och han är ju ett riktigt kräk, Biff alltså.
Ja, han är så jävla... Den versionen av Biff är den värsta tycker jag, för han är så jävla sliskig.
Ja. Och då måste de ju, för att hindra Biff från att bli så rik, måste de ju åka tillbaka till när han fick det här spottbladet, eller vad man ska säga.
Ja, exakt. Så att de måste åka ännu längre tillbaka i tiden. Så de har varit, alltså ifall man går tillbaka, filmen börjar 1985, de åker till 2015 för att stoppa Martys barn att göra det här, begå brottet. Sen så åker de tillbaka 1985 som är ett alternativt, alltså inte det de känner igen, utan det här när Biff härjar över hela världen typ.
Ja, precis.
Så de måste åka tillbaka till när han fick den. Och Marty får honom att säga det här när de står och gafflar med varandra, som du säger, i hotellsviten.
Ja.
Att han säger att amen, jag fick det 1955 av en gammal gubbe. Som sa att om det någon gång kommer en kille som heter Marty eller en gammal gubbe som har vitt hår, då ska du döda dem. Och så tar han fram en pistol.
Ja, just det.
Och så blir det lite jaktscen där. Men Marty lyckas fly och så kommer Doc och hämtar upp honom. Med bilen.
Ja. Och så åker de ju tillbaka då till... Nej, just det. Det var ju redan det som hände i 1955, ja. Och de får... Ja. Men de får ju... Får de tag på det här eller gör de det på något annat sätt? Jag kommer inte ihåg det.
Jo, de åker tillbaka till 1955.
Ja.
För att hämta eller stoppa Biff från att få tag i det här bladet. Så att nu är de i 1985, samma dag som när Marty var där i första filmen. Så de måste se upp med att träffa på sina egna jag från första filmen.
Ja, för nu är det ju tre stycken Marty då i den här tidsperioden.
Ja, precis.
Så nu blir det ju, det här, det börjar bli lite rörigt för mig i alla fall i den här, ja, filmen.
Absolut, och det blir ju sjukt rörigt, men än så länge är vi med. Så vi åker från den här värdelösa versionen av 1985 till 1955. Och där har det ännu inte gått åt helvete.
Nej, precis.
Så vi får se att Biff får den här sportbibeln från den gamla Biff från framtiden. Och han vet inte ens om att det är Biff från framtiden.
Nej.
Så... Ja, och Biff, den unga Biff nu som lever på i 1955, han tycker ju att det här är, ja, fan är jag för jävla bok, dra åt helvete gubbe liksom.
Alltså, ja, precis.
Men så säger han att du måste hålla hårt i den här, så Biff har den här i sin jackficka, instoppad.
Ja, ja, hela tiden.
Hela tiden, och sen så händer det ju massa saker, att vi får se andra vinklar av vad som händer från första filmen. Alltså det är så spännande att Marty kommer ju till den här skoldansen där han står och spelar Johnny B. Goode och måste klättra runt scenen och hålla på för att han blir jagad av Biffs kompaner.
Mm. Ja, just det.
Så att det är massvis av sånt där läckert som händer. Och Doc träffar på sig själv när han står och jobbar vid klocktornet för att, du vet, blixten ska slå ner.
Mm.
Sådana där saker.
Men är det i den här versionen 1955 då som de lägger Jennifer på hennes, alltså på den gungan, eller man säger,
utanför hennes? 1985.
Den här, ja, det var 85. Ja, på den gamla versionen.
Ja, precis.
Eller på hans... på Biffs version då, om man säger.
Precis. När, för Marty säger, men ska vi verkligen lämna henne här? Vad kommer hända när vi har ändrat om allting? Och då säger typ Doc att, ja, men det är ingen fara. Hon kommer vara sig själv. Allt kommer vara som vanligt. Hon kommer bara vakna upp här och så är det inte något mer med det.
Nej, så var det ju.
Men de får tag på den här sportalmanackan efter massa om och men. Och Biff får gödsel över sig. Han kör in i en bil full med gödsel, så han får problem med det igen.
Ja.
Och sen så grejen är det att bilen, den här tidsmaskinen DeLorean, den kan ju sväva nu mer. Så Doc, han räddar upp Marty genom att flyga iväg med Marty som liksom håller i något snöre som hänger från bilen. Och så säger bara Doc att bränn den där jävla boken, bränn den så att liksom den aldrig kan användas. Så Marty, han hoppar ner och snabbt tänder eld och så brinner den upp. Och så alla bilder och tidningar där de har där det står att Biff äger hela världen, de ändras om och blir som det ska vara då.
Så, ja, precis.
Då får de bekräftelse på att de har lyckats med uppdraget och återställt allt. Men då slår blixten, eftersom det är ett åskväder den här kvällen, så blir Doc träffad av en blixt när han sitter i bilen. Och det är något fel på den här tidsinställningsgrejen. Så istället för att åka till 1985 hamnar han i 1885 och Marty kvar i 1955.
Ja.
Så att vi har Marty som är kvar i 1955. Doc har åkt tillbaks mot sin vilja till 1885. Och du hänger med nu, Oliver, så att jag inte...
Ja, ja.
Det är så jävla komplicerat att förklara, men det är det. Så Marty är strandsatt nu 1955. Doc kan inte komma tillbaks. Och precis när Doc blir träffad av den här blixten så kommer en bil. Och det här är mitt i natten, mitt i regnet, i åskväder, så kommer en bil fram till Marty och säger att vi har haft ett brev till dig i 70 års tid som skulle levereras hit. Va? Tänker Marty. Och så öppnar han det och står det att hej, det är jag. När du får det här brevet så är det bara några sekunder efter att jag försvann. Men jag är i Vilda Västern 1885 och bilen har gått sönder så jag kan inte ta mig till dig. Men leta reda på mitt 1955 jag så ska jag gömma bilen så att han kan laga den med den teknik som finns då.
Mm.
Så filmen slutar ju med att det är så jävla kul. Det slutar ju med sekvensen där från första filmen när Marty åker tillbaka till 1985. Så får vi se att Doc liksom ser att wow, det funkade med klocktorn och blixten och allt. Sen kommer Marty springandes igen runt hörnet och säger, ja, jag är tillbaks från framtiden. Och då svimmar ju Doc och så slutar filmen där.
Ja, just det. Jag kommer ihåg att han svimmade. Kommer jag ihåg.
Ja.
Och jag vet inte riktigt. Det här är den filmen jag tycker är absolut inte dålig, men den sämsta av de här tre.
Ja, men jag förstår det, för att det är så många saker som händer som man måste hålla koll på.
Ja.
Och när jag var liten så tyckte jag det här var den roligaste, för jag älskade att det hände så mycket, att du vet att de åkte till olika ställen och det såg annorlunda ut. Men det är lite för rörigt för, alltså när man tittar på de här tre filmerna i sträck så känner man att det är den här filmen som man måste tänka extra mycket i, och den flyter inte på lika bra, tycker jag.
Nej, precis.
Och sen så är det ju också ett plot hole som jag har tänkt på sen jag typ var 10 i den här filmen. För Biff, när de är i framtiden 2015 och de ska hämta Jennifer som har svimmat av, och den gamla Biff tar bilen och åker tillbaks och lämnar almanackan till sig själv. När han kommer tillbaks, då kommer ju han tillbaks till, ja, där de är. Men han borde ju komma tillbaks då till den framtiden då han är kung över världen.
Ja, det har du rätt i. Det tänkte jag inte ens på.
Men han kommer ju tillbaka till den så kallade normala 2015 där ingenting är förändrat. Så att det är ju ett major plot hole.
Ja, det är det ju. Ja, för det är ju som du säger, det borde ju vara det är hans värld liksom.
Precis, Biff har tagit över världen 2015 då, istället för vanliga. Men ja. Ja, det finns ju en hel del plot holes i den här filmen på grund av att det är så mycket hoppa och grejer. Men jag tycker ändå att det är en trevlig mittenfilm. Alltså man köper den ändå, men den är inte alls lika bra som ettan tycker jag.
Nej, det tycker inte jag heller. Så det är... Har du något mer att säga eller ska vi hoppa in på den tredje filmen?
Och vi sista. Hoppar in på den sista tycker jag.
Och här då så tar du vid i början där. Och det är ju Morty ska ju, jag kommer inte att hitta han bilen där vid eller vad är det? För han tar ju sig till 1885.
Precis, han läser ju instruktionerna som Doc skrev till honom i det här brevet som har legat i 70 år.
Mm.
På honom. Och där står att jag har gömt bilen i den här gruvan.
Ja just det.
Be mitt jag från 1955 installera de här sakerna som finns. Det finns att hitta här och så vidare. Så att han lyckas övertala sitt 1955 jag att... Ja, men han berättar allt som har hänt.
Mm.
Och först då tror inte 1955 dock på honom. Han tänker, vänta nu, jag skickade ju tillbaka dig igår. Sen nu är du tillbaka. Så, ja. Men till slut så blir han övertalad. Och sen så får han hjälp och så åker han tillbaka till... Nej, vänta nu. Förlåt. Han tänker åka tillbaka till 1985 för Doc har skrivit i brevet från 1885 att hämta inte mig, jag trivs här. Jag har hittat kärleken i Vilda Västern och jag lever gärna mina sista år här.
Ja, precis.
Så precis när Marty liksom, när de ska hämta bilen och Marty ska åka tillbaka till 1985, då hittar han en gravsten för de är på en kyrkogård. Och där står det Doc Emmett Brown skjuter i ryggen bara några dagar efter han kom till Vilda Västern 1885.
Ja, just det.
Och det är ju Buford Tannen som har skjutit honom, alltså Biffs farfars farfars far eller något sånt.
Ja, precis, som en sån här stor, vad ska man säga, gunman eller vad heter det?
Ja, men
revolverman eller någonting sånt. Ja, han är en riktig bandit liksom.
En riktig så här wanted dead or alive, helst dead.
Ja, precis.
Så Marty säger att nej, han säger till 1955 dock att du ska inte behöva döda, jag åker och hämtar dig. Så han ställer om tidsmaskinen, åker tillbaka till 1885. Och det första som händer är att det är ett gäng indianer som skjuter pilar på honom.
Mm.
Så att bilen börjar läcka bensin. Så han är tvungen att gömma bilen igen.
Ja, för det är väl en rätt rolig sekvens där han kör bilen och de åker eller springer med hästar efter bilen, va?
Mm.
Eller minns jag fel?
Jo, det stämmer.
Och jag tyckte det så jävla roligt ut när de sprang där ute på öknen eller vad man ska säga. Han kör bilen och de rider efter med hästar.
Ja, men det blir liksom... Det är så sjuk grej att det är kul att se att man tar in en bil i den miljön. Man har ju aldrig sett det förut, en Vilda Västern-film med en bil. Liksom.
Ja.
Nej, men så till slut så letar han reda på staden, Hill Valley. Och här håller de på att bygga klockan och bygga staden.
Just det, ja. Det är där de bygger klockan, ja.
Och det är ju, alltså, det här är en riktigt bra Vilda Västern-film måste jag säga på förhand. Alltså. Jag tycker den är så jäkla mysig.
Ja, jag älskar ju Vilda Västern-filmer, så den här var right up my alley, alltså.
Ja, faktiskt. Kul. Ja. Men i alla fall, han tar sig in till den här syltan som även finns 1885, men serverar inte Pepsi, utan serverar starkare grejer. Och så kommer ju Buford Tannen in och kör sin grej, att är du feg eller? Och Marty blir ju triggad av det.
Och ja, så man ska inte kalla Marty för feg.
Nej, exakt. Och så börjar de slåss och så blir det jakt igen. Och sen så till slut så kommer Doc och räddar honom. Och han har med sig någon revolver, nej, gevär är det. Och säger att jag kommer skjuta dig, Buford Tannen, ifall du inte släpper honom. Och så sticker han iväg. Och så återförenas de. Så berättar Marty att du kommer bli skjuten om 3 dagar av honom. Och sådär. Det är därför jag är här, för att rädda dig.
Mm.
Och sen så inser de att ja, men det är lugnt, vi har ju bränsle till bilen, alltså, så att vi kan åka i tiden. För att han byggde ju om den här plutoniumgrejen till så att den bara, man kunde använda i princip vad som helst som bränsle. Mm. Men vi måste få upp bilen i hastighet och vi har ingen bensin. Så att det är ett problem.
Ja, och då får ju Doc får väl något uppdrag. Han ska hämta någon, en lärarinna eller någonting är det, va?
Ja, precis. De frågar
på tågstationen.
Kan du hämta en ny lärarinna här?
Ja. Och det kan jag säga som att för innan han träffar Marty träffar Doc så träffar han ju på sina förfäder också.
Mm, det stämmer.
Jag har glömt vad han hette i förnamn dock.
Seamus McFly.
Ja, just det. Han.
Och så Maggie McFly.
Ja, och det är ju då är det ju samma skådespelare. Då är det också Michael J. Fox som spelar.
Ja, precis. Han spelar Seamus och sen så spelar vad heter hon? Heter hon Emma? Nej, vad heter hon? Lea Thompson, alltså hon som spelar Martys mamma i ettan och tvåan. Hon spelar den här Maggie också.
Ja, just det. Ja. Och han har ju sagt, eller de, Doc säger ju hela tiden att han får inte bli kär eller någonting, eller vad det är någonting där i alla fall.
Mm.
I den här lärarinnan då.
Yes.
Men det blir han ju till slut då, och det är den här kärleken han nämner i brevet då.
Ja, det stämmer. Och han säger att jag kommer inte bli kär, här kommer inte bli någon kärlek hit och dit. Nej men vänta, jo, så här är det väl. Marty säger att i brevet står att du är kär i någon lärarinna. Och då säger Doc så här, men för att undvika att jag blir kär, då hämtar vi inte henne. Vi struntar i det.
Ja, så är det ja.
Och sen så är de ute för att kolla typ, ja men hur ska vi kunna köra bilen? Alltså kan vi få hästarna att putta bilen eller hur ska vi göra? Och då ser de att det är en kvinna som sitter i en häst med vagn där hästarna har, de bara löper amok och springer. Hon ropar efter hjälp. Och då springer de ikapp henne och räddar henne precis innan vagnen åker över ett stup. Och då är det Doc som fångar upp henne och så tittar de på varandra och ser att shit, här finns det kemi. Och då är det ju den här lärarinnan som han har räddat. Så ja. Han träffar henne vare sig han vill eller inte.
Ja, precis. Han kan inte undvika det liksom. Det är ju ödet.
Lite. Exakt. Och då säger ju Marty så att gud, tänk ifall vi ändrade historien nu. För om vi inte hade varit här, då hade ju hon rasat ner i ravinen där.
Ja, och den kurvan är ju uppnämnd efter henne, va?
Ja, precis. Ja, men då hade hon ramlat ner i Clayton-ravinen.
Ja, precis.
Och vänta, hon hette Clara Clayton. Oh shit, så här. Så att då har de redan förstört i historien utan att veta om det.
Ja. Så vi får ju alltså följa hela det här Morty och... nej, fan, jag säger fel.
Morty. Men du har sett, vet du det, Rick och Morty innan det här va? Ja. Alltså, ja. Men då sätter sig ju det först.
Ja. Ja, för jag skrev till dig att... ja, det första jag tänkte på när jag såg Marty och Doc, det var ju Rick and Morty, så skrev jag ju till dig när jag kollade på det.
Ja, precis.
För då ser du att det är ju baserat på dem liksom.
Ja, verkligen. Nej, men det, precis. Säger du Morty så fattar väl att du menar Marty.
Ja, men Marty och Doc håller ju på i hemlighet då med den här, med bilen och det.
Ja, de försöker väl mixtra med den på något vis.
Ja, och lärarinnan då, hon kommer ju i tid och otid egentligen. För hon fattar ju tycke för Doc också ju.
Mm.
Sen kommer jag inte ihåg, för de kommer ju på idén med tåget. Eller de ska putta bilen på tåget.
Ja, precis. De kommer på att det går inte att använda hästar som kan dra den bilen alltså. Men om vi har tåg och puttar, ställer bilen framför och puttar med tåget. Då kanske vi kan komma upp till 88 miles per hour. Och de planerar det här och att de ska liksom kapa ett lok och sådär. Sen så blir det någon slags festival eller marknad några dagar innan de ska göra det här. Och då lyckas Marty på något vis bli ovän med Buford Tannen som tar sig in på den här marknaden och är jätteotrevlig. Så då ändras det här kortet, för Marty tar ju kort på Emmett, alltså Docs gravsten 1955. Mm. Och då ändras namnet från det till Clint Eastwood, för Marty kallar sig själv för Clint
just det,
Eastwood.
Just det. Han skrattade åt som fan.
Clint Eastwood under tiden han är i Vilda Västern. Och då står det, här vilar Clint Eastwood skjuten i ryggen.
Ja.
Så då har historien ändrats igen att det är Marty som kommer bli skjuten och inte Doc.
Ja, precis. För de ska ju ha en sån här duell eller vad man säger.
Ja, precis. Så att, och den här duellen ska ske precis samma dag och tid. De ska ta bilen och åka med tåget och putta den och sådär.
Ja.
Men det löser sig till slut i alla fall att de kör en duell, Tänen och Marty, och Marty blir skjuten. Alla tror att han är död, men sen så visar det att han har någon slags plåt som han har satt över bröstet, så att den tar han och slår Buford i huvudet med, så att han svimmar av, så att han behöver inte dö. Och så ramlar då Buford rakt in i den gravsten som skulle ha stått där med Clint Eastwoods namn, så då försvinner den från kortet helt och hållet. Så att då tar de sig till tåget, hoppar in, börjar elda så att det ska åka fort som tusan, och sen hoppar de in i bilen. Marty hoppar in i bilen och Doc står och eldar på, och då kommer Clara springandes på en häst, för hon har listat ut allt det här, att oj, det här är på riktigt tidsmaskin och sånt, för hon och Doc gör ju typ slut för att han berättar om tidsmaskinen, och hon tycker att han liksom hånar henne, att hon är så här, tycker om fantasi och sånt. Men hon ångrar sig och jagar ikapp dem, och så tar hon sig ombord på tåget, och tyvärr så hinner inte hon och Doc med in i bilen, så Marty är den enda som åker tillbaks till 1985, och de är kvar 1885.
Och jag kommer inte ihåg vad den där kovan blev döpt till istället, för det får vi reda på i slutet av filmen ju.
Precis, den heter ju, jag kommer inte ihåg vad den heter, men den heter jag, jo, heter inte den, precis, för de kör ju på ett spår som går ut till ingenting, som bara åker ner i ett stup, och då, det heter väl Eastwood-ravinen tror jag, alltså att det var Marty som dog där, fast att han gjorde inte det, men jag kan tänka mig att Doc och Clara sa att han omkom där.
Ja, just det.
Så att han kommer tillbaka till 1985, allt är som det ska. Och den här ändringen att hans farsa är mycket tuffare och att Biff är familjens bitch, så att säga. Mm. Den är intakt. Men Doc finns ju inte mer. Tyvärr. Nej. Men sen, rätt som det, så bara när Marty och Jennifer går vid ett tågspår, så åker bommarna ner, men det kommer inget tåg. Och så helt plötsligt så bara puff, materialiseras ett stort tåg framför dem. Mm. Där är Doc och Clara och deras två barn. Så han har ju på något sätt lyckats bygga en tidsmaskin i form av ett tåg istället.
Ja, och jag tycker den såg så jävla cool ut, tycker jag.
Ja, alltså jag tycker den är mycket coolare än bilen.
Ja, verkligen. Flög inte den också?
Jo, den flyger ju också. Den flyger ju iväg sen i slutsekunderna där.
Ja.
Och så har de döpt de har två söner, Jules och Vern, och det är Jules Verne, det var namnet på en författare som både Clara och Doc tyckte väldigt mycket om.
Ja.
Och då säger Doc det bästa, alltså vad de här tre filmerna handlar om. Han liksom summerar hela essensen av den här trilogin i några ord. Och det är att framtiden är vad du gör den till. Du kan alltid påverka framtiden, så gör det bästa du kan av det.
Mm. Och det ligger ju mycket i det.
Ja, det är ju det. Ingenting är ju liksom hugget i sten. Man kan alltid påverka på något sätt. Och det tycker jag är det fina med den här filmen. Det är ett sånt starkt budskap. Och det är det som alltid kommer tillbaka till mig varje gång någonting är jobbigt i livet eller sådär. Att man kan alltid påverka. Så länge man försöker så går det att ändra.
Precis. Och det var alla tre filmerna.
Ja, det är basically tillbaka till framtiden gjord på 1 timme och 3 minuter.
Och du berättade ändå ganska utförligt varje film, tycker jag.
Ja, alltså jag ber om ursäkt ifall jag snör in, men
jag tyckte bara det var intressant att lyssna.
Ja, men alltså jag älskar de här filmerna, och jag kan se om de här, både jag och min fru älskar de här, och jag hoppas att det är något som våra barn kommer att fortsätta tycka om. Mm. Och jag tycker också om det, att det har inte kommit några uppföljare. Men jag har för mig att du pratade om att det skulle komma någon reboot här.
Ja, det var ju en på jobbet som sa det.
Mm.
Och jag sa till henne att jag såg det med, men jag sa jag tror det är falskt, alltså falska rykten. Men han bara nej, det är sant, det är sant. Men jag googlade och det, och jag hittade ju ingenting om det.
Nej, men jag har också typ hört något rykte någon gång sådär, men alltså jag har svårt att tro varför skulle man, alltså de är så bra som de är, visst, vissa av specialeffekterna håller inte, men gör istället då, lägg pengar på att göra nya specialeffekter som du lägger in i filmerna som kanske är mer up to date.
Ja. Men
alltså ingen kommer, Michael J. Fox och Christopher Lloyd, deras samspel, det finns ingenting som kommer kunna slå det. Gör något nytt istället då, tycker jag.
Nej, och det kommer inte gå, alltså att göra en reboot och ta in nya skådespelare, det kommer ju bara gå alltså åt fel håll. Det kommer bli en flopp, tror jag, i så fall.
Ja, jag tror också det. Och alltså Biff, ingen annan kan spela honom förutom Tom F. Wilson. Jag tycker han är fantastisk alltså. Han har inte gjort så mycket annat, men Biff är han fan kung på att göra.
Ja, det jag gillar med Biffs karaktär, och jag tror att det är några mer, det är att för varje ålder och sånt, det är alltid samma skådespelare, så de har inte tagit in nya som ska spela äldre versioner och sånt.
Nej, precis. Bra att du säger det. Det glömde jag säga.
Det tycker jag är, det höjer känslan för hela, alltså alla filmerna för mig verkligen.
Ja.
Det är främst i tvåan då.
Ja, men han spelar ju sig själv, alltså Biff, när han är ung, medelålders, gammal, Buford, Tannen och Griff. Så han spelar ju fem karaktärer.
Mm. Och jag tycker det är riktigt bra gjort där.
Mm, ja men det är det. Och, jag kommer ihåg att det gick när vi var små på typ TV3. Det fanns ju en tecknad tv-serie.
Okej, okay. Ja det vet jag att du har skrivit om på er Discord någon gång.
Ja, animated series. Jag kommer inte ihåg så mycket av det, men jag minns att Christopher Lloyd var med i början på riktigt, alltså riktig live-action-video. Mm. Sen så började, han sa någonting inledde varje avsnitt, och sen så kom den tecknade biten som var ja, typ 20 minuter lång. Men jag minns ingenting från det, men jag minns att det bara pirrade till i magen när det kom på TV3 på lördag månaderna. Så här, åh, det är det här!
Undrar om den går att hitta någonstans.
Det måste ju finnas något, säkert på YouTube. Jag har inte koll, jag har inte sökt efter. Jag kommer att tänka på det nu bara när vi pratar om det.
Ja, nu när du sa det så kom jag på att jag har skrivit om det i egen Discord.
Ja.
Men några avsnitt finns ju säkert på YouTube, tror jag. Det måste jag kolla sen.
Mm. Ja, men jag med. Och sen finns det också ett tv-spel, Back to the Future The Game, som är gjort av Telltale. Du har inte testat på det?
Nej, men det är till NES:en, va?
Nej. Alltså det här är ju gjort, jag tror det finns i Switch och PS4. Det är ju Telltale, alltså. De som gjorde The Walking Dead.
Jaha.
De gjorde året, 2 år innan The Walking Dead, så gjorde de Back to the Future, The Game, 5 episoder. Precis som The Walking Dead, fast Back to the Future.
Jaså.
Och det är med Michael J. Fox och Christopher Lloyd som röstskådespelare.
Det måste jag ju kolla upp.
Ja, det var riktigt bra. Nu spelar inte Michael J. Fox, han spelar inte sig själv. Alltså han är inte Marty. De har tagit in någon som låter som honom. Men Michael J. Fox, han spelar en annan äldre karaktär i en av episoderna. Men Christopher Lloyd, han spelar Doc. Så det är jäkla coolt alltså, att springa runt där i en 3D-värld och lösa pussel, och så har man Doc där, riktiga Doc.
Mm. Jag såg ju en intervju med dem för ett tag sedan.
Ja.
De har ju fortfarande samma kemi. Det är faktiskt väldigt ledsamt att se Michael J. Fox nu. Ja,
han har ju blivit riktigt dålig alltså.
Ja, och
är det Parkinson han har?
Jag tror det var Parkinson, för det var nog inte MS, va?
Nej. Jag tror det är Parkinson. Och han fick, jag tror att han fick det, det började visa symptom på det redan när han spelade in sista filmen, har jag för mig, alltså Back to the Future 3.
Ja.
Så att han har ju levt många år, och han ser ju, stackaren, han kan knappt gå, men det var så fint. Alltså, jag tror jag vet exakt vad du menar. De träffades på någon så här Comic-Con eller något liknande.
Ja, precis. Så man får se när de kramar varandra och,
ja.
Och så.
Nej, det är sorgligt. Men de verkar vara riktigt trevliga och fina människor, bägge två. Alltså, det...
mm.
Men såg du förresten, det finns ett klipp på Jimmy Kimmel. Du vet, talkshow-hosten.
Ja.
Där de gjorde en parodi. Jag tror det var 2015. Då kommer de in som sig själva. Och kommer in med bilen på scenen. Och så kommer de ut som Marty och Doc. Och bara, nu är vi 2015. Och så bara, vad är de flygande bilarna? Nej, de har vi inte. Vi har en telefon som vi tittar på. Jaha, men vad har hänt mer? Liksom? Nej, det är det. Alltså, det är skitkul. Jag ska skicka länken till dig sen så får du se. Ja. Alltså, det är så jäkla rysningar man får.
Ja, fan vad häftigt. Det är kul att den fortfarande lever kvar. Alltså att de fortfarande kan För jag menar, de, alltså, alla kommer ju alltid veta vilka de är på grund av de här rollerna.
Ja, absolut. Det är ju några av, jag tror att den här, just första filmen, den ligger väl väldigt högt också på IMDb. Den ligger väldigt högt.
Ja, jag har inte kollat den nu, men...
Vet du vad, jag kollar här så... Ja. Vänta, jag ska knappa lite på tangenterna här.
Ja, gör det. För jag har svårt att tro att de ska ligga dåligt till.
Nu ska vi se, tillbaka till framtiden, 1985. Ja, den är 30:e. Top rated movie, nummer 30.
Det är absolut inte dåligt för att vara så gammal.
Nej, 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 absolut. Jag tycker den, det ligger, det är så jävla bra film alltså. Jag älskar den.
Mm.
Men det är egentligen det jag har att säga. Alltså jag skulle kunna sitta i timmar och analysera filmerna och prata om mina favoritdelar och sånt. Men om jag ska välja, alltså rangordna, så tycker jag första filmen, tredje filmen, andra filmen.
Ja, jag tycker ju tredje filmen, första filmen och andra filmen.
Mm. Kul att du gillade trean.
Ja, verkligen. Men om inte du har något mer att säga så... Kanske vi är färdiga med avsnittet.
Absolut. Det var jättekul att få prata om det här och diskutera lite om vad vi tyckte om filmerna och så vidare.
Mm. Och jag tänkte bara kolla lite snabbt. Var kan man hitta er för någonstans?
Oss spelkväll med Robin och Jakob. Ni hittar oss på Spotify, Apple Podcast, Podcaster kanske heter. Alla ställen där poddar finns. Och sen så har vi en YouTube-kanal som heter Spelkväll med Robin och Jakob. Och ja, du har gästat oss. Eller, jo, det har du va?
Ja, en gång. Men det står oss två.
Ja, det stämmer. Vi ska ta tillbaka, så vi ska snacka lite mer kanske filmspel eftersom du kör både film och spel här.
Ja, det var kul.
Jättegärna. Ja, men tusen tack Oliver för att jag fick komma och raljera om Tillbaka till framtiden.
Ja, det var bara roligt. Tack själv.
Tack. Hörru, ha en trevlig kväll så hörs vi.
Ha det riktigt bra. Hej.
Tack, hej.
Hej, jag ska bara göra en snabb liten instickare. Jag har ett par kompisar, ett par goda vänner som har startat upp ett litet gaming-community som heter spelsugen.se. De har Instagram som heter spelsugen.se och så har de en hemsida som har samma namn. Så, och de har Discord och alltihopa, så sök upp dem på Instagram och... besök hemsidan och gå med i deras Discord, vet jag. Det hade de uppskattat jättemycket. Det var det lilla insticket jag hade. Och tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag. Så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra. Hej.